Roligt att se er allesammans. Jätteskoj att få vara här. Jag höll på att säga att jag har inte varit här tidigare, men det har jag varit idag på förmiddagen. Men annars har jag inte varit här i sommarhemmet i Skillingöjd. Det är ju en fantastiskt vacker plats som ni har mycket att vara stolta över. Ja, Guds ord, det är ju en märklig bok egentligen. Det är väl den märkligaste boken som finns, tror jag. Och jag blev själv inte fascinerad av den förrän jag var vuxen. Jag var 28 år innan jag tog Jesus till mitt hjärta. Och det var genom att läsa ordet och ta det till mig. Det görs ju undersökningar av sånt här i vårt land. Och i regel så brukar de säga då att bibelläsningen minskar i det här landet, bland kristna och i våra församlingar. Och det är ju en liten negativ trend som jag hoppas att vi vill vända på olika sätt genom att ha bibelstudier och andra saker där vi dyker lite djupare ner i ordet. Jag kommer att tänka på en liten gullig historia. Det var en liten pojk. Han hade fått sin barnbibel i julklapp. Och en dag så går han där hemma med mamma. Och han kommer med boken till mamma och så säger han: mamma, du kan väl läsa lite ur barnens bibel för mig. Ja, så jag gör det sen då. Jag ska fixa färdigt här med tvätten och stryken och så här. Så sätter vi oss och läser sen, sa hon. Ja. Så han gick där och väntade och väntade. Och så kom han tillbaka igen och sa: mamma, kan du läsa nu då ur bibeln för mig? Ja, men du ser ju vad klockan är. Vi måste ju laga till lunch här och det här nu. Vi får ta det lite senare. Ja. Ja, och så gick det en stund igen och så kom han till mamma igen. Mamma, sa han, kan du inte läsa i Bibeln nu då, sa han. Ja, men då skulle ju några väninnor komma över på eftermiddagskaffe, så hon sa vi får ta det sen. Då suckade han och så sa han: det är inte lätt att vara frälst i det här huset, sa han. Ja, det var faktiskt en kompis på Kortebo-skolan som berättade den här historien. Och det var ett av hans kusinbarn, tror jag, som hade faktiskt upplevt det här då. Och det är ju ofta så, vi har ju tyvärr inte tid. När jag själv började läsa Bibeln, det hade sin grund i att jag hade träffat Helena, min hustru. Och hon hade varit kristen i några år, hon blev kristen som tonåring. Och träffade mig. Och jag levde ett helt annat liv. Det var inga vackra sagor precis. Så jag ska inte dra dem. Men det var bara väldigt annorlunda. Och jag märkte ju samtidigt då att Helena också var annorlunda. Emot andra unga damer som jag hade träffat tidigare och så här. Och jag kunde liksom inte riktigt sätta pricken på vad det var. Och jag gick och funderade, vad är det med henne? Hon var alltid med i mitt salta gäng, som jag brukar säga. Vi kunde ju vara, jag bodde utanför Göteborg då, vi kunde vara 15-20 personer hemma i min lilla lägenhet. Och det var fest och ja, det var så röjigt så det var inte klokt alltså. Men Helena var med där och jag märkte ju att hon drack inte, hon svor inte, hon rökade inte. Hon var bara snäll och trevlig. Och någon gång så slog jag mig tanken: tänk om hon är religiös. Tänk om hon är religiös. Och vad jag hade för tankar om religiösa, det kan jag hålla för mig själv. Men ja, jag gick och funderade på det. Och det dröjde faktiskt ända tills Helena bestämde sig för att börja på Mullsjö folkhögskola. Och detta var i början på 80-talet. Och då när hon hade kommit dit, jag tror Eva var där då också, ja, då fick hon uppleva det här med att vara med i en kristen gemenskap igen. Hon hade inte lagt sin tro på hyllan under tiden hon träffade mig. Men hon levde inte det här livet nära Gud och Jesus och nära ordet och det här. Och så kom hon till Mullsjö och upplevde att det är ju det här jag vill. Det är ju det här livet jag vill leva. Och jag jobbade på ett järnbruk utanför Göteborg på den tiden. Som smältare där. Så jag var stålman. Och en eftermiddag när jag kommer hem så ligger det ett brev innanför dörren. Och det var från Helena. På den tiden fanns det ju inte sms och e-post och allt det här, utan det var ofta man skrev brev och sånt här. Så Helena hade skrivit ett brev och det började ungefär som vanligt, men sen märkte jag att det började bli lite allvarligare ton i brevet. Och till slut så skriver Helena så här: Leif, jag älskar dig väldigt mycket, men det finns en som jag älskar ännu mer, och han heter Jesus Kristus. Och då rasade hela mitt liv ihop, kan jag lova er. Jag tyckte att jag var väl god nog, vill jag få säga. Och så får jag höra talas om en rival. Han blev en rival för mig. En som hade tagit en större plats i min flickväns hjärta. Vad är han för en som kan ha en sån betydelse för en människa? Är inte jag cool nog? Är inte jag god nog? Men Helena har alltid varit förståndig, så hon skickade med bibelversar, bibelställen som jag fick läsa. Och jag blev tagen med en gång. Och jag började fundera på, jag måste ju lära känna honom jag också. Jag hittade en gammal konfirmationsbibel. Jag var alltså konfirmerad. Och det enda jag kommer ihåg, det var väl att konfirmationen, det var bara något nödvändigt ont som man gjorde. Och jag har inga minnen av att vad vi fick lära oss, eller att om Jesus, att han kunde vara din personliga vän och sånt här. Frid över den prästens minne, men ändå, det var väl liksom inte det här som gjorde att det klickade till i hjärtat. Jag hittade den där bibeln, dammade av den och började läsa. Kom inte långt, slängde undan den. Det gick inte att läsa, det var ett språk som inte jag förstod. En del av er har säkert den bibeln, 1917 års översättning, och det är er kära bibel, och den ska ni vara rädda om, tycker jag. För det är den som ni läser och betyder någonting för mig, för er. Men för mig så var det inte mitt språk. Men Gud som är nådfull, i Sverige så kommer det ut en ny översättning 1981. Och detta var alltså 1982. Så Helena köper en bibel och ge mig i födelsedagspresent. Och jag börjar läsa den här boken. Och från första början så förstår jag vad jag läser. Idag så jag kan tycka olika saker om olika översättningar. Och det kanske inte är den översättning jag väljer idag. Men det var, det var skriven på ett språk som talade till mitt hjärta. Och jag förstod vartenda ord. Jag förstod vad jag behövde göra för att bli frälst. Jag läste Bibeln dag och natt. Jag jobbade skift på det här järnbruket. Så fort jag hade en rast så satte jag mig ner och läste Bibeln. Och en kväll hemma så sa jag till Jesus: nu behöver jag inte tvivla. Jag behövde inte säga Jesus om du finns, som många gör kanske. Jesus om du finns, så ta hand om mig. Jag kunde bara säga: Jesus, nu får du ta hand om mig. Jag vill också leva mitt liv tillsammans med dig. Och det gjorde han från den stunden. Men det var ändå en kamp, för det livet jag hade levt innan, det var så frånvänt att leva tillsammans med honom. Så det blev ändå en kamp. Och särskilt kommer jag ihåg en natt när jag också skulle säga till Jesus att jag älskar dig, Jesus. Jag sov inte en blund den natten. Jag låg och vred mig hela natten. Sängen var alldeles blöt utav svett. Och jag kände att här är något annat som håller tag i mig. Men till slut så lyckades jag klämma fram de här orden: Jesus, jag älskar dig. Och då släppte det. Och det var ett grepp i mitt liv som inte kunde hålla mig fast längre. Och det är rätt roligt egentligen. Vi satt och pratade om det bara för några dagar sedan med några andra människor. I och med att jag jobbade på det här järnbruket då. Som jag sa, det var stålmän. Vi var stålmän, det var tuffa tag. Det var ingen annan som var kristen eller läste Bibeln eller hade något med Gud att göra. Vad jag vet, inte uttalat i alla fall. Vi vet ju aldrig, men när de fick reda på att jag hade blivit kristen, så var det en del som kom fram till mig. Och de var så här nära näsan och de hötte med fingret och de sa: Engqvist, sa de, om det är sant att du har blivit frälst, då är det slut med rökat, supandet och svärandet, sa de. Åh, kära man, tänkte jag. Jaha. Men så tänkte jag, okej. Okay. Kan det göra att de tror, eller att de ser att jag tar det på allvar? Då ska jag göra allt för att lägga av med det där. Och jag drack mycket, kan jag lova er. Jag rökade jämt. Kunde jag inte ha en cigarett i munnen så hade jag pipan, för den kunde bara hänga där. Och kunde jag inte ha pipan när man drog slagg, för det var för varmt framför ugnen, och dra ut slagg som var 1600 grader varm, så satt jag in en snus under läppen. Så det var alltid någonting. Men från den stunden när jag sa, Gud, du måste hjälpa mig, så gjorde han det. Jag behövde aldrig mer köpa en flaska. Jag har inte gjort det sedan dess. Jag behövde aldrig mer köpa en cigarettpaket eller någonting. Och inte ens suget fanns där. Men svärandet. Jättejobbigt. Jag kunde bara inte sluta att svära. Jag kallade mig själv för kristen. Jag läste Guds ord. Vi åkte runt i Göteborgstrakten där för att hitta en församling där vi kunde känna oss hemma, Helena och jag. För hon hade bott uppe i Dalsland innan och tillhört en svenska kyrka där uppe. Och vi åkte runt och besökte olika församlingar. Och så står vi och pratar där med kanske pastorn eller någon annan i församlingen. Och så börjar jag svära rätt. Bara så där liksom, det bara hoppade ut som grodor i munnen på mig. Och där rök ju den chansen liksom. Här kommer han och säger att han är frälst. Och så står han och svär mig rakt i ansiktet. Jag led något fruktansvärt och Helena ännu mer. Så en dag säger Helena, eller Leif, det måste vara slut med det här nu. Och Helena har alltid haft sådana här drastiska lösningar på det hela. Så hon säger till mig att nu ska vi åka till Kinna, utanför Kinna, en plats som heter Torestorp. Och det var där hon hade tagit emot Jesus själv. Och där hade hon mött en äldre man som tillhörde Svenska kyrkan, som var väldigt högkyrklig. Väldigt högkyrklig och moral och etik och allt det här. Och Helena sa det att nu ska vi åka hälsa på Karl. Vi ska sitta ner med honom och äta middag och dricka kaffe. Det kommer ta några timmar. Svär du en gång så kommer han inte bara tycka att du är en knöl. Han kommer att tycka att jag är alldeles för tappad som har blivit ihop med en sån idiot till kar. Ja, faktiskt det var så. Så vi åkte till Torestorp. Vi hade motorcykel på den tiden. Jag var genomsvett innanför skinnstället och hjälmen. Jag skakade hela vägen. Jag kände liksom den här kampen. Och så kommer vi in till Karl. Och vi sitter hos honom i 3 timmar och äter och pratar. Och inte en svordom. Och sen dess var det borta. Jag anklagar ingen som har svårt med saker. Jag har själv en syster som har svårighet med att sluta röka. Hon säger, kallar sig själv för kristen. Och jag önskar att hon kan göra det. Men för mig har det ingen stor betydelse. Det är inte det handlar om. Men för mig var det viktigt. Och för mina arbetskamrater och mina vänner var det viktigt. Menar jag allvar? Ja, då måste jag ju kunna lägga av med de här sakerna. Jag har väl i stort sett samma syn på alkohol idag. I och med att jag har själv då varit med om så många negativa saker som har med alkohol att göra. Så håller jag en nolllinje. Och jag har märkt många gånger att det är bra att göra det. Vi pratade idag på morgonen om det här med Sverige och Papua Nya Guinea. Och ibland tänker jag också på det här med vilka förändringar som sker i ens hemland medan man är borta. Och det är väl en sak vi har märkt då sedan 1990, som nu är 25 år sedan, att alkohol har fått en kyrkan idag och församlingarna har en liberalare syn många gånger på detta med alkohol. Och det gör lite ont i mig. För jag vet vad det bär hän för en del. Det behövs inte mycket. Min pappa tog sin första sup när han var 20 år och kom till militärtjänsten. Och det var det som gjorde att han blev alkoholist. Kan ni tänka er? Den första, han tog en sup, sen var han fast. Och jag fick naturligtvis också dras med de här generna från honom. Och också det sociala arvet och såna här saker. Men jag tycker vi ska vara återhållsamma och försiktiga, för det finns inte många idag fria zoner för människor som vill. Jag arbetar en del på Hela Människan och RIA då i Jönköping. Och jag kommer ju dit och möter människor som har väldigt många besvär både med alkohol och droger och annat. Och det måste få finnas platser dit de kommer där de vet att här finns det inte. Här åker jag inte ut för den här frestelsen. I Sverige idag talar man till och med om kyrkor där man ska ha barer och pubbar. Och jag vet inte allt vad det är. Jag blir alldeles bedrövad. Jag var på en ungdomssamling för ett tag sedan. Då var det en ungdomsledare där. Och han sa till mig att, för vi pratade om det här med alkohol, han sa: Leif, jag tog ett beslut för ett par år sedan att jag inte skulle dricka mer. För jag tog en öl då och då och jag märkte att det blev lite mer och mer. Men så en dag så bestämde jag mig, nu får det vara slut. Och jag är så glad för det, sa han. Varför det, sa jag. Jo, du ska få höra, sa han. Då berättade han att de hade haft de hade tonårsverksamhet då i den församlingen där han var med. Och en kväll, en fredagkväll, så kommer det en kille som ingen har träffat innan. Han var nyinflyttad. Han kommer till tonår. Modig liten kille, må jag säga. Han kommer dit ensam och han är den som stannar längst. Och när kvällen är över så kommer han och pratar med ungdomsledaren. Och det första han säger då, så säger han: skulle jag kunna få hänga med dig hem en stund? Ja, det får du gärna, säger ungdomsledaren. Du är välkommen. Och då säger pojken: har du någon sprit hemma eller alkohol? Och då kunde han med ett sant hjärta säga: jag har inget sånt hemma. Och då sa pojken: bra, sa han, då vill jag följa med dig. För han kom från ett hem där både mamma och pappa drack för mycket. Och då sa han: det kändes så skönt att kunna säga: nej, jag har inte det hemma. Du behöver inte vara orolig. Du kan öppna kylskåpet och det finns inget sånt där. Så jag tror att, ja, en liten bisak, men det är sånt där i alla fall som vi märker då när man kommer hem vart fjärde år till Sverige. Att det finns saker som inte är lika viktiga som det var förr då. Och förr kanske mycket var lagiskt och så här då. Va? Det är ju inte bra det heller. Jag anklagar absolut ingen som tar ett glas vin eller något sånt här då. Va? Det är ingen som gör det. Det gjorde inte ens Jesus. Men i Sverige har vi en sån usel alkoholkultur. Så för egen del så tycker jag det är bra att avstå ifrån det. Till exempel om Helena och jag skulle fira bröllopsdag, om vi skulle gå ut på en restaurang i Jönköping och om vi skulle ta ett glas vin till maten, det skulle ju inte egentligen vara någonting. Om nu inte någon kommer in från en församling och ser: aha, är det inte de där missionärerna? Var inte de i våran kyrka för ett tag sedan? Och där sitter de och pimplar vin, jaha. Och det kan bära iväg till att den där människan själv tänker att ja, kan de så kan väl jag. Så tänkte jag när det gällde mig och pappa. Kan pappa så kan väl jag. Så man ska vara väldigt betänksam. Bibeln lär oss att vi ska inte förleda någon in i svårigheter. Och det kan vara ett sätt att låta bli det då. Ja. Så när jag började läsa Bibeln och förstod vem Jesus var, så blev den mycket värdefull för mig. Och det började födas en längtan. När jag tänkte på mission och det här, så hade jag inte några precisa såna här saker. Jag har träffat människor som har sagt att när jag var 4 år så visste jag att jag skulle till Japan och göra det och det. Ja visst, härligt när Gud är så tydlig. Så var det inte för mig. Men jag kände ändå att jag vill på något sätt åka ut i världen och dela med mig utav hans ord. Och jag vill göra det på ett sätt så att människorna förstår det. För det var så stor skillnad när jag fick läsa evangeliet på ett språk som talade till mitt hjärta. Så det har varit en tanke i stort sett varje dag när vi har suttit på översättningskontoret, jag och Målima-folket, och översatt hans ord till deras jättespråk då, Målima. Att Gud, hjälp oss att översätta ditt ord så att det blir tydligt för de här människorna. Det är det absolut viktigaste. Det ska bli rätt och det ska bli tydligt. Vi hade amerikanare hemma här nu i veckan som gick. Och det finns de amerikanare som åker iväg ifrån sina församlingar i USA. Och det sista de får höra ifrån församlingen eller pastorn, det är att ni vet väl att ni ska översätta från King James Bible, säger de. King James Bible är den som har auktoritet för många. Man kan inte översätta från King James Bible, för den är skriven på ett speciellt sätt. Och översätter man på det sättet till en folkgrupp i Papua Ny Guinea, så kommer de aldrig att läsa den. Det är bara så. Så därför måste man översätta på ett sätt så att det talar till just det folket där man är hos. Och det blir väldigt tydligt för oss också. Att det var det sättet. Det kallas egentligen för en dynamisk översättning. Det är dynamik. Jag kommer ihåg Paul Wern, han sa det när vi studerade Markus. Känner ni, sa han, att det luktar fisk, sa han. Vi luktade lite. Men ja, kanske lite att det luktade fisk. Men det ska vara så alltså. Det ska vara det ska återspegla vad författaren har skrivit och det han vill förmedla och vad Guds ande vill förmedla till oss. Det är jätteviktigt. Så därför så måste alla folk ut i världen. Temat för den här kvällen var Bibeln. Det var väl ungefär att måste vi ge Bibeln till alla folk som ett frågetecken. Och då skulle jag vilja vända på det och sätta ett utropstecken istället. Vi ska ge Bibeln till alla folk. Alla folk, världens folk, behöver Bibeln. Helena har sagt många gånger, och jag kan ju citera henne då, att Bibeln är en mänsklig rättighet. Det talas mycket om mänskliga rättigheter idag ute i världen. När det är krig och barn far illa och allt möjligt. Det finns nedskrivet hur vi ska vara mot varandra och hur barn ska behandlas, att de har rätt till skolgång och allt detta. Det finns massa dokumenterat om detta. Nu finns det inte dokumenterat att alla människor ska ha rätt till Bibeln. Men jag tror ni håller med mig. Den möjligheten måste få finnas. Vi kan inte tvinga människor att läsa Bibeln. Vi kan inte tvinga människor att säga ja till Jesus. Men vi kan ge dem möjligheten. Vi kan ge dem möjligheten, precis som andra religioner missionerar. För det gör de. Ni ska inte tro att det är bara kristna som missionerar. Muslimerna har kommit till Papua Nya Guinea och idag finns det en moské i huvudstaden Port Moresby. Och det kan man tycka och tänka vad man vill om. Men Bibeln måste få finnas tillgänglig. Jag tänker på det ibland, det här med biblar. Vi har ju rätt mycket. Här är en väldigt gammal bibel. Det kanske är den som jag gick bet på. Ja, det är det. Det är en gammal bibel. Jag tror det är Helenas farmor som ägde den en gång. Jajamän. Här är en ganska ny bibel med en ny översättning. Här är en liten bibel. Här finns en som heter Motorbibeln. Den fick jag på när det var bilmässa eller vad det kallas uppe i Jönköping. Motormässan där, då delar man ut massa olika biblar. Det finns sportbibeln, det finns allt möjligt. Ungdomsbibeln, det finns massa olika biblar. Min senaste bibel, det är den här. I min mobil. Har ni den appen? Det är underbart. Man kan bara liksom klicka igång och så har man Guds ord mitt framför ögonen. Man kan följa en läsplan och såna här saker. Det är helt fantastiskt bra. Så jag är så tacksam. Idag kanske en del människor sitter då i kyrkbänkarna och håller på med den här och så undrar man, va? Sitter de och läser nyheterna nu eller tittar de på vädret? Men det kanske de inte alls gör. De kanske följer bibeltexten som pastorn läser. Det får vi hoppas att det är. Så det är ju fantastiskt vilken utveckling det är. Men så finns det då de som har en sån här bibel. Den kan vi bläddra i. Det här är alltså ett lite ironi kan vi väl säga. Men så här ser Bibeln ut för väldigt många folk ute i världen idag. Inte ett ord. Hur ska de kunna tro på honom som de inte har hört om? Det går inte. Jag menar, okej, okay, man kan gå på väckelsemöte eller kampanjer och man känner att ja, jag vill tillhöra Jesus. Men så har jag ingen bibel att läsa. Hur ska jag kunna växa i min tro? Vad ska pastorn predika om? Det går inte. Du måste ha Guds ord bland ditt folk om du ska kunna grunda evangeliska församlingar. Om församlingens medlemmar ska kunna växa i sin tro. Om vi ska kunna studera Guds ord så måste ju naturligtvis ordet finnas. Det får inte se ut så här. Vet ni hur många språk det finns i världen? Har ni någon aning? Då får vi gissa igen. 500 är för lite. 2000, det är för lite det med. Va? 5000 är för lite. Får jag 1000 till? 6000, får jag 1000 till? 7000. Ungefär 7000 språk finns det i världen. Och idag på förmiddagen så kommer ni ihåg att vi pratade om Papua Nya Guinea, som bara det lilla landet som är lika stort som Sverige ensamt har 830 språk. Så en stor del av världens språk finns i Papua Nya Guinea. Det är en helt unik situation. Men i hela världen finns ungefär 7000 språk. Och när Helena och jag började på Kortebo-skolan 1984 och den här representanten ifrån Wycliffe bibelöversättare som ger ut den här tidningen Folk och språk, som förr då hette Wycliffe bibelöversättare, kom till skolan och berättade om det här med bibelöversättning och att det fanns på den 1984, det är alltså vad blir det, 30 år drygt sen, så fanns det drygt 3000 språkgrupper som inte hade Guds ord utav dessa 7000. Och det var då Helena, höll jag på att säga, blev omvänd igen. Det var då rättvismärket började sätta fart i henne igen. Och det var då hon sa, Leif, vi åker imorgon. Hon som tidigare hade sagt, aldrig i livet. Vi åker inte någonstans. Du kan åka, men jag följer inte med. Som jag sa, röd liten stuga vid en sjö med båt och vävstol och katter och ungar. Ja, det var den svenska drömmen. Att vi skulle kunna dela på en pastortjänst någonstans. Men Guds ande rörde även vid Helenas hjärta när det gällde det här med språk som hon alltid hade varit intresserad av. Och jag kan ju säga att det enda jag tyckte var roligt i skolan, det var språk. Jag hade inte någon stor tanke om varför jag tyckte det var roligt, varför jag hade lätt för det. Jag behövde aldrig läsa på en läxa eller studera för ett prov. Jag hade i stort sett fullt pott jämt ändå. Och nu är jag ju jättetacksam för det. Och jag får väl se, jag ser det som ett sätt för Gud att förbereda mig för saker som jag absolut inte hade en aning om skulle hända. Så idag då, 1984, drygt 3000 språkgrupper som inte har ett enda ord ifrån Gud. Idag är det faktiskt nere på drygt 1900. Det har hänt lite de senaste 30 åren. Och idag har Wycliffe bibelöversättare, eller Wycliffe Bible Translators och Folk och språk, som är den svenska grenen utav det. Det finns en vision inom denna missionsorganisation som faktiskt är världens största missionsorganisation. Att Guds ord ska finnas mer eller mindre i alla dessa språkgrupper som återstår innan år 2025. Så det kallas vision 2025. Då ska åtminstone alla återstående språk vara påbörjade. Och det är ingen omöjlig vision. Vi behöver bara jobba lite snabbare. Och det är bara lite, några fler som behöver ge sig iväg. Och det är min stora önskan och bön att människor ska liksom vakna upp för det här och inse att man kan faktiskt lämna Sverige. Sverige är inte den enda platsen i världen där man kan bo. Och allting är inte bara bra i Sverige och vi vet inte allt. Allt är inte bäst i Sverige. Det finns mycket, mycket bra ute i världen. Och jag vågar lova att ni skulle trivas på väldigt många platser som ni skulle komma till. Och ungdomar idag, jag brukar säga det. Ni har ju världens chans alltså. Hela världen ligger öppen för er. Jag menar, ni kan bara gå ut på datorn och klicka så når ni vilket land ni vill. Eller vilket resebolag ni vill. Eller vilken missionsorganisation ni vill. Och det finns massa av de här organisationerna som tar emot er med stor och öppen famn. Om ni vill komma ut och pröva på eller se hur det går till. Ta chansen. Jag träffar unga killar på min arbetsplats. 2021 och det är så surt i Habo. Ja, det är det, säger jag. Men varför stannar ni här då? Ni har ju världens chans att bara ge er iväg. Ni kan ju åka imorgon om ni vill. Ja, men mammas köttbullar är ju så goda. Ja. Och så får man kalsongerna tvättade. Ja, men jag blir så trött på dem. Ja. Det är inget go i dem. Ge er iväg. Så visst, hela världen ligger öppen. Jag menar en annan, när jag var liten, man hade ju varit glad. Man hade varit på skolresa till mejeriet i Vetlanda. Och idag så liksom så ligger bara hela världen öppen. Det är bara ett par knapptryck på en dator. Så man, har man biljetten klar. Det är ju helt fantastiskt. Ta chansen. Så visst, det finns mycket att göra. Och en del tror ju att man måste vara någon professor eller någonting för att kunna arbeta då som bibelöversättare. Och det är inget fel att vara det. Det är jättebra att vara professor i grekiska till exempel, eller judisk historia eller någonting sånt här. Det är absolut ingen nackdel. Och ju mer man studerar, ju bättre är man rustad för att åka ut. Så det uppmanar jag er. Vi visste alltså 1984 att vi skulle till Papua Nya Guinea. Vi kom iväg 1990, det tog alltså 6 år. Och då tyckte man ju för varje år som gick att varför kan vi inte få åka imorgon? Men det var alltid saker som behövde ordnas och såna här. Man var tvungen att bli godkänd med stämpeln liksom att okej, ni kan åka. Och det var mycket som skulle ordnas med församlingar som skulle stå bakom, som jag berättade idag på morgonen och den här biten. Men allt sånt här får ta tid och det gör ingenting, för då hinner man lära känna de här människorna som ska stå bakom alla dessa år som man är ute då, om det nu tar 15, 20, 25, 30 år, vilket man inte vet från början. Utan man säger till Gud att det får ta den tid det tar. Sen om ju fortare det går, desto bättre är det naturligtvis. Och det är bråttom, kan jag ju säga. Utav de här 1900 språken som finns kvar då, så är det ju en del av de här språkgrupperna som faktiskt håller på att dö ut. Jag vet en språkgrupp som vid det här laget kanske inte hade haft stort hopp kvar. Vi är på Ferguson Island heter den. Den är nere i de sydöstra delarna av Papua Nya Guinea, alldeles norr om Australien. Och den ön är ungefär som halva Gotland i storlek. Men om jag skulle paddla kanske 2 eller 3 dagar rätt ut i havet, så ligger det en annan ögrupp där ute som heter Nabuageta heter de. Och där bor det en liten folkgrupp. Men vi fick veta, Helena och jag, när vi hade kommit till Ferguson Island 1990, så några år tidigare så var det en amerikansk familj som hade bosatt sig ute på Nabuageta. Familjen Olsson, så de har svenska rötter. Det är många amerikanska missionärer som har svenska rötter, det är rätt kul. Och när de kom dit till den här språkgruppen då, så var de 325 stycken som pratade Nabuageta. Och jag vågar påstå att det hade inte varit mycket kvar utav den språkgruppen om inte de hade på något sätt rest sig själva samtidigt som Guds ord fick ta plats i deras liv. Det höjde deras status. Deras barn får idag gå i en skola och lära sig läsa och skriva på sitt eget modersmål, trots att det är en jätteliten språkgrupp. Och Bibeln finns. Det är inte det billigaste man kan göra, att skicka iväg missionärer som bibelöversättare. Jag kan ju fråga Roland som har varit missionsföreståndare, missionssekreterare och skickat iväg många. Det är inte det billigaste. Och det är dyrare idag att skicka iväg missionärer än det var för 25-30 år sedan. Och ser vi rent statistiskt så är det många, så är det färre antal missionärer idag ute ifrån Svenska Alliansmissionen. Och det har bland annat sin grund i att det är dyrare, men också kanske andra grunder. Vi har bland annat, så har vi större arbete idag i östra Europa som var stängt i stort sett när Helena och jag åkte, som har öppnat upp sig och vi har satsat mycket där. Och jag säger välsigna varje krona som har lagts där. Men jag tycker samtidigt att det är sorgligt att missionsarbetet ute i den stora världen på något sätt håller på att krympa inom vårt samfund. Men samtidigt var det jätteroligt att vara med på Svenska Alliansmissionens årsmöte här nu då faktiskt 5 missionärer avskildes. Det har inte hänt på jag vet inte hur länge. Jätteroligt. Så det vänder, och det hoppas jag att det får fortsätta att göra, och att många vill åka ut och på något sätt göra någonting för att evangeliet ska få spridas vidare, det glada budskapet. För det står ju faktiskt så att vi kan ju tycka och tänka vad vi vill om det här med mission. Och vi kan tycka att ja, men nu har vi väl hållit på länge nog. Hur länge ska vi behöva hålla på? Jag var konfirmationslärare en gång under en sån här period då vi var i Sverige. Och då pratade vi om det här med mission, och just den här frågan kom upp att ja, men kära tid, vi har ju i stort sett hållit på i 2000 år nu. Är det inte dags snart? Och då var det en liten pojk, han räckte upp handen och så sa han att ja, sa han, så vi ser här hur det var han sa, vi lär nog få hålla på till Jesus kommer tillbaka, sa han. Det var ett bra svar. Många människor håller ju på att leta efter årtal och såna här saker och komma på när Jesus kommer tillbaka. För det är ju faktiskt då som slutet kommer också, när Jesus kommer tillbaka. Och i hans eget ord och hans egna ord så säger han att först så ska budskapet, det glada budskapet, evangeliet, ska predikas för alla folk sedan. Så det är alltså ett först och ett sedan. Först ska budskapet spridas i hela världen. Sen är det dags för honom att träda in på scenen igen. Och det är ju en stor dag att längta efter. Det fantastiska är egentligen att i andra Petrusbrevet, ska vi se, jag ska inte skoja med. I andra Petrusbrevet, det tredje kapitlet och den tolfte versen, där stannar jag till ibland. Och jag gjorde det många gånger också när vi höll på att översätta. I en av de svenska översättningarna, om det kanske är den Bibel 2000, så använder man ordet påskyndar. Det talas om den här stora dagen då Jesus ska komma tillbaka. Herrens dag, tror jag, eller någonting i överskriften där. Och så ska han komma tillbaka. Har du den, kan du läsa där 11, 12 till exempel? Kapitel, andra Petrusbrevets tredje kapitel, vers 11 och 12. Det kanske börjar mitt i den någonstans.
När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och front på alla sätt, medan vi väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst.
Oj.
Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
Amen. Hörde ni? Påskyndar. Medan ni påskyndar den dagen. Va? Har vi ett finger med i spelet när vår Herre ska komma tillbaka? Ja, jag tror det. Vi vet inte vilken dag det är. Han vet till fullhet vilken dag det handlar om. Men ändå så har han gett oss möjligheten att få vara med och påskynda den här dagen som vi längtar efter. En del är rädda för den, det behöver ni inte vara. Herrens stora dag. Jag möter människor ibland som säger, men hur ska det gå med mig då? Gamla människor på servicehus och så här. Som har levt ett kristet liv hela livet. Och ändå så sitter man där och är orolig. Och det är väl inte bara negativt. Vi ska rannsaka oss själva då och då. Det är bra att göra det. Men det får inte gå så långt så att vi tappar hoppet. Absolut inte. Vi sjöng om hoppet här förut. Vi läser ofta om hoppet. Och han sviker oss inte, han som har gett oss hoppet. Jag brukar säga det bara till, om jag möter en sån människa som börjar tvivla när man kommer till de här texterna om Herrens dag, hur ska det gå med mig? Det enda jag brukar fråga då, det är, tror du på Jesus? Ja, det gör jag. Då har du ingenting att oroa dig för. För det finns inget annat som ger oss tillträde till hans sida. Det finns ingen som kan komma med någonting annat. Det hjälper inte om jag säger, men jag har hjälpt många tanter över övergångsstället med deras matkassar eller uppför trappan. Och jag har läst Bibeln så och så många kapitel varje dag. Och jag har bett så och så mycket. Och jag ger så och så mycket i kollekten och allt möjligt. Så med mig är det bra. Nej, det handlar om min inställning till vem Jesus är. Och om han bor i mitt hjärta, om jag tror på honom. Det är det enda jag kan åberopa. Vilken tävlan det skulle bli annars. Vi skulle samla poäng allihop. Vi skulle föra dagbok och föra poäng allihop och säga, men jag har mer än vad du har då. Jajamän. Nej, det är inte det handlar om. Det är vår tro på Herren Jesus. Tack och lov. Och om människor ska ut i världen ska få veta vem han är, då måste vi fortsätta och missionera. Vi måste bryta ny mark. Det finns det här häftet som handlar om den muslimska världen. Det får ni gärna köpa och ta med er. Det kostar allt mellan 0 och 20 kronor. Och muslimvärlden är ju naturligtvis väldigt svår. Jag berättade på morgonen, komma till Papua Nya Guinea. Du går in på ett regeringskontor där. Och så berättar du att du är bibelöversättare och den här biten. Och då bara står de så här, välkomna säger de. Vad bra att ni kommer hit. Och så kanske de undrar efter några år. De har hört att skolorna har startat. Och, ja men då har ni väl en läsebok nu då för de som börjar läsa. Jajamän, det har vi, säger vi. Ja, vad handlar den om? Och så visar man dem. Jag vet inte om jag har den här. Men... nej, det har jag inte. Men så visar man dem den boken. Och så visade det sig att det är skapelseberättelsen. Den första bok barnen får lära sig läsa som sin läsebok är skapelseberättelsen. Kan inte du ringa skolmyndigheterna imorgon och föreslå det? Att vi, eller inte imorgon men på måndag kanske. Eller någon annan här. Eller ska vi skriva en lista och skicka in till skolmyndigheterna och säga att vi vill. De skulle idiotförklara oss allihop. Rätt upp och ner. Det, ni vet själva hur det är i det här med att ja, skolavslutningar och annat. Det blir inte lättare i det här landet. Det är att köra lite i motvind. Men vi får kämpa på. Och stå raka i striden. För det är en strid. Det vill vi inte alltid erkänna ibland. Och vi vill inte ge oss ut i strid. Det är ju jobbigt. Vi kan ju bli skadade och sådana här saker. Men det är faktiskt en strid. Jag kan berätta för er när vi kom till Salakahadi då, eller Molimafolket, så då hade vi med oss en missionär som hade varit, inte i det språket då, men han hade varit i andra språk på andra öar runt om, så han visste om var Salakahadi-folket fanns. Han var med oss första gången vi kom dit. Och vi hade ätit på, vi hade blivit visade vad vi kunde tvätta oss nere vid floden. Vi hade träffat Anisi, som ni hörde om här idag på förmiddagen. Som hade bett i 2 år att bibelöversättare skulle komma till hans folk. Och vi hade träffat honom där, rätt upp och ner i byn. Vi mötte honom på en marknad först. Och han trodde vi var några stolliga turister som var ute och gick på djungelstigarna. Men när vi sitter i byn och berättar vilka vi är, så berättar han sin vision. Att Salakahadi-folket ska få Guds ord. Och då säger han, ni ska stanna här. Så... på något sätt så kändes det förberett att få komma dit. Och det tror jag att många har fått uppleva. Att på något sätt att Gud har gått före. Och att han finns där. Och han vill hjälpa oss. Den här boken då. Jaubada enavona gualagualana. Vad kan det betyda? Jaubada är Gud. Det betyder Gud. Och egentligen så betyder det, jao betyder jag och bada är den store. Så det betyder egentligen jag den store. Ett väldigt bra namn på Gud. Vi har ett namn på Gud som vi inte ens vet vad det betyder kanske. Vi tog ju det tyska ordet, gott. Och det tog Luther ifrån den hedniska världen. Det skulle vi kunna prata mycket om, men så är det i alla fall. Och det roliga var att när vi hade översatt Matteusevangeliet, som var det första vi gjorde, en hel bibelbok, så kommer man till ett stadium då man har översatt det från början. En man kallar det för en rough draft, det är alltså en kladd. Man börjar med en kladd och sen så förfinar man den här kladden, sen kanske man slänger den kladden och börjar om igen. Men så håller man på och så förfinar man och förfinar hela tiden. Man går igenom och man är noggrann med varje ord och den här biten så att inget saknas. Och sedan när vi sitter där vid kontoret i byn där, jag och killarna, så säger vi att nu kommer inte vi längre. Nu kommer inte vi längre. Nu har vi gått igenom den här boken så många gånger. Så nu behöver vi hjälp. Vad gör vi då? Jo, då gör vi någonting som kallas för bykontrollering, kallas det. Och det går till så att om vi hade suttit här nu och översatt, vi hade hållit på i några år och ville göra bykontrollering, då hade vi gått och knackat på här ute eller gått till marknaden eller någonstans där människor samlas. Och så hade vi frågat, kan vi få läsa för er? Ja, det får ni gärna, säger de. Och så hade de satt sig ner. Vi kanske hade köpt en chokladkaka som de fick dela på eller någonting. Så sitter de där mums och så lyssnar de. Och så ber vi att de ska kommentera det de hör. Är det bra mål i mig? De kan inte Bibeln. Så det är ingen liksom frågetävling om bibelkunskap, utan det är bara: förstår ni vad ni hör? Är det bra mål i mig? Och så kanske det blir en del ändringar där då, i den kontrolleringen. Och sen det sista man gör, så gör man en så kallad konsultkontrollering. Och det är rätt spännande. För de enda som kan prata Målima, det är Målima-folket själva. De är ungefär 4 000, plus Helena och jag och barnen. Och ändå kallar man in en konsult, en bibelexpert, en översättningsexpert, som ska granska den här boken. Hur i hela friden ska han kunna göra det? Han vet inte vad första ordet betyder. Eller han kanske inte ens kan uttala det. Jo, då gör man så här. I förväg så ger vi honom en översättning tillbaka från Målima till engelska. Varenda ord går tillbaka till engelska. Så det blir ingen bra engelska. Det blir inte det där flytet i det. Men han förstår hur vi har översatt. Vissa gånger kanske man får göra ett litet tillägg inom en parentes eller någonting och säga att så här och så här betyder det här ordet och varför har vi valt det och si och så. Men så kan han sätta sig ner, han som är expert, och gå igenom med mig och kanske 4-5 människor från Målima-folket då, som inte har varit med i översättningen. För de översättarna kan Bibeln rätt upp och ner alldeles utan till. De är jätteduktiga. Men människor som inte har varit med, då får de träda in. Det kan vara några av damerna i byn eller ungdomarna eller någon äldre man som sitter och inte har så mycket att göra kanske. Så kallar man in dem. Och då ställer, efter att han har studerat den här översättningen då på den här halvbra engelskan, så ställer han frågor då till mig. Och sedan översätter jag den frågan till Målima-folket. Och Målima-folket ger mig ett svar på Målima. Och jag ger konsulten ett svar tillbaka på engelska. Om han nu är en engelsman. Och det är de i regel alla som kommer och arbetar med bibelöversättning. Åtminstone i Papua Ny Guinea. Är mer eller mindre flytande i engelska då. Så det är en jättelång procedur. Det tar många veckor att gå igenom en sån här bok. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så har man gjort de sista ändringarna och så kan man trycka den och dela ut den. Men det intressanta var att när vi gjorde den här konsultkontrolleringen då, förstår ni, ordet för Gud fick vi ändra. Det är ju ganska, jag höll på att säga, det är ju ganska dåligt. Kanske ett av de viktigaste orden i hela Bibeln. Och vi hade missat en grej. För de sa, ja men vi har ett ord för Gud. Jaboaine. Och jag vet att någon annan folkstam i en annan ö, Missima, de hade Jaboaine för Gud. Så vi pratade lite om det och sen bestämde, ja men då använde vi Jaboaine. De berättade om Jaboaine, han var den guden som ledde dem när det var krig och annat. Han ledde sitt folk, sa de. Och vi tyckte, ja men det här låter ju jättebra, precis som Gud ledde judarna och den här biten. Och han hade skapat, nu hade inte de en sån där jättestor världsbild, men allt de visste om och kunde se och så här runt omkring, det var han som hade skapat det då. Så vi tyckte det var jättebra. Ända tills den här konsulten ställer en enda fråga, eller han ställde många, men han ställer en speciell fråga till Målima-folket här då, Målima-gruppen. Han säger så här: kan Jaboaine regera i det landet där Sverige kommer ifrån? Och då blir svaret nej. Och jag blir alldeles bedrövad. Jag tyckte att vi hade gått igenom det här så bra. Men han var en, vad säger man? En territorial gud, skulle man kunna säga. Jaboaine hade ett visst territorium. Men när man börjar prata om världsallet, hela universum, stjärnorna, allt som vi ser, kan han styra det? Nej. Så vi fick välja ett annat. Och då valde vi Jaobada, jag den store. Och det är ett jättebra namn på Gud. Det är faktiskt fler som har följt efter oss efter det och använder det. Och det är jättebra tycker jag, för nu är det många språkgrupper i det här området som använder Jaobada. Då blir det en enhet för namnet för Gud. Och det är jättebra. Så det är så många såna här saker som blir så intressanta när man sitter och översätter. Och det här med, jag menar, de har sin egen kultur. De bygger inte hus på sten. Det skulle aldrig falla dem in. De kan inte det. De bygger pålhus. Och de bygger det är väldigt hård och bra mark. Men det som är viktigast för dem, det är pålarna. Vad är de gjorda utav? Jo, de är gjorda utav agomo. Och jag har kört med en huskvarna motorsåg i agomo. Och gnisterna flyr far där bak. Det är stenhårt trä. Jag har inget namn på det, på varken engelska eller svenska eller någonting. Agomo. Det är så hårt. Inga termiter kan förstöra det. Inte vatten, ingenting. Så en förståndig man, han bygger sitt hus med pålar utav agomo. Inte där borta vid sanden med flodbädden. Så man måste, liknelser gör ingenting. Om man ändrar på. För vad vill en liknelse göra? Vad säger Jesus med en liknelse? Jo, kling, det ska liksom klicka till här. Vi ska vakna till. Det är det han menar. Och då är det ingen mening med att översätta direkt ifrån grekiskan till ett folk som bor mitt ute i djungeln. Och en av de roligaste grejerna, jag kan ju avsluta med det. En av de roligaste grejerna när det har gällt översättningen, det var liknelsen om när Jesus pratar om Gud som en god far. Och det är inte alls svårt att förstå. Gud, han är som en god far. Och vad gör en god far? Jo, han ger ju sina barn goda gåvor. Han ger ju inte sin son en orm när han ber om en fisk. Vi översatte det så. Vi gick igenom det ganska snabbt. Men så kom vi till det här med bykontrollering. Och så läser jag det här avsnittet då. Och jag förväntar ju mig att se liksom lite reaktioner ifrån folket då. Men en del börjar slicka sig av munnen istället och börjar fundera på middagen. Och då förstod jag ju att här har vi inte gjort rätt. Nu måste vi gå tillbaka. För Målimafolket, om jag skulle lägga upp en pytonom där och en task där eller någonting. Ja, men jag hade fisk igår, jag tar åmen. Ja. Så för dem får det inte alls den här. Jag menar, när vi tänker på, skulle en god far ge sin son en åm när han ber om en fisk? Vad är det för en knöl? Han är ju rent av elak och ond, den faren som gör så. Vi nackhårna börjar ju resa sig på oss när vi tänker på att han skulle ge honom en orm. Men i Papua Nya Guinea så är det en fin gest att ge någon en orm. Särskilt om det är en retala, heter det. Det är en av de här goda pytonormarna. Som man skär ungefär som i falukorv skriver. Och så kokar man det i kokosmjölk. Ja, nu börjar jag snart att dregla här. Det är så gött. Och så jag har reagerat precis som ni gör innan när jag hörde sånt här innan vi åkte iväg då. Men så det är ju det att vi är inte vana vid det. Och så tror vi att det är något äckligt. Och utan att ens ha smakat på det så bedömer vi det som skräpmat. Men så smakar vi på det och märker att det är ju hur bra som helst. Och jag sa det idag på förmiddagen också, att ni kan inte köpa något så fint kött här nere i affärerna som vi äter i Papua Nya Guinea. Det som de går ut och jagar samma dag. Äter upp det samma dag. Inte inplastat. Inte någon gas insprutad i den här paketen för att det ska se rött och fint ut. För det är inte kött i vanliga fall. Det är inte rött och fint. Det har en annan färg, men den tycker vi inte om. Så då gör man det. Och så undrar vi varför så många dör i cancer idag. Ja, men vi behandlar ju vår mat på ett skamligt sätt. Vi förstör maten och därmed förstör vi också våra kroppar till mångt och mycket. Där ute behöver man inte oroa sig för det är så ekologiskt så det är inte klokt allting som finns där ute. Så maten är väldigt bra, även om den är annorlunda. Just det, hur översatte vi den liknelsen då så att de också skulle känna nej, naturligtvis skulle inte pappan ge det till sin son när han ber om en fisk. Jo, vi översatte det. En god far ger ju inte sin son en bonelala när han ber om en fisk. Vad är då en bonelala? Hade nu Helena varit med här så skulle hon kunna berätta det. Jag vet vad det är, men hon skulle kunna berätta det mycket bättre. För hon har blivit stungen av en sån. En morgon när jag skulle gå ner till floden och bada. så hängde min handduk på räcket. Och man tar man handduken så skakar man alltid till så här. För man vet aldrig vad det kan finnas där inne. Någon skorpion eller någonting. Och den här gången så var det en bonelala som hade gömt sig där inne. Och när jag skakar till så åker den ner och landar precis på foten på Helena. Och biter i ena änden och stinger i ena änden. Den är en sån här insekt utav varierande storlekar. Och lite olika färger. Det är en sån där som man kunde köpa i Buttricks för. En sån där skämtsak ungefär som har ben på sidorna. Springer som en galning. De finns, om man tittar i en gammal stubbe eller någonting så kan man hitta en liten, liten sån. Och de lever på att döda små, små djur som de hittar i sin tur då. Men för oss människor är den ofarlig här i Sverige för den är så liten. Men i Papua Nya Guinea så händer det att barn dör. Särskilt om det drabbar små barn som blir stungna och bitna av den här. För inte på grund av giftet men på grund av smärtan. Det gör så ont så de dör, kan ni tänka er? Och skulle ni fråga Helena hur ont det gjorde? Jag menar, det räcker att man nämner bonelala till henne så reser sig både nackhåren och armhåren och allting på henne. För hon grät i 17 timmar. Hon grät i 17 timmar och hon kunde inte ta några starka tabletter eller någonting för hon var gravid med Elin. Om det nu hade hjälpt, det vet jag inte. Jag fick panik, jag ropade på kommunikationsradion. Jag bara bröt rätt in i ett samtal mellan två andra. Break, 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 break. Och de sa, go ahead breaker. Det betyder att prata du som bryter in här. Och så fick jag prata med missionsstationen och jag blev kopplad till en läkare. En ny läkare som hade kommit till missionsstationen som inte hade full kunskap om allt där ute i tropikerna. Och det gjorde att allting blev fel. För han säger så här, lägg is på foten, sa han. Ja, sa jag. Vi är mitt ute i djungeln, det är ungefär 40 grader varmt. Vi har inget kylskåp eller någonting. Har ni inget kylskåp, sa han. Så har du inget kallt vatten än, sa han. Nej, ja, det kallaste vi har, det kommer uppifrån bergen och rinner, sa jag. Ja, men hämta en hink med det då, sa han snabbt. Och så ner med foten där i. Och foten var svullen och Helena grät. Så jag gjorde detta och det visade sig att det var det bästa vi kunde göra. Det bästa vi kan göra i en sån situation är att ta skållhett vatten. Så varmt vatten så att det nästan är omöjligt att stoppa ner foten eller handen eller vilken lem det nu är det handlar om. Så vi gjorde helt fel för det här giftet är baserat på protein. Så i varmt vatten så stelnar det istället. Och på så sätt så försvinner smärtan. Det är samma som de här, vi har ju faktiskt en fisk på västkusten. Fjärsing heter den, va? De har i fenorna, så har de ett gift. Ni kan ju fråga fiskarna på västkusten, de har säkert blivit stungna av de här. Fast det är inte lika starkt. Allting är mycket starkare och värre där nere där det är varmt. Och sådär. Jag vet inte varför, men så är det. Ja, så det blir ju värre. Helena grät i 17 timmar. Och om ni frågar henne nu så säger hon så här att jag skulle hellre föda mina tre barn på raken en efter en, pang, 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 än att bli stungen av en sån igen. Nu är vi män, vi vet inte vad det handlar om, men ni kvinnor som har fött barn, ni vet vad Helena menar i det fallet. Så när de läser den versen här nu att en god far inte ger sig en bonelala till sin son när vi har med fisk, det är ju solklart. Naturligtvis inte. Så dum är väl ingen. Åtminstone inte en god far. Så det är de här vägarna man får ta när man översätter till ett folk, till ett språk, till en kultur som är väldigt annorlunda än den västerländska. Vi behöver inte gå några omvägar för vi har sett på TV, vi kan allt om Israel, vi kan allt om den judiska historien, vi vet vad en bokrulle är, vi vet vad en synagoga är, vi vet hur en jude ser ut med sina lockar och sin hatt och allt det här. Vi har sett får, vi har till exempel mycket bilder eller fotografier i den här bibeln och det är tack vare att det får bli en studiebibel det här. Så vi har många fotografier för de har aldrig sett ett får. Vad är en fåraherde? Det behöver ju inte vi fråga även om vi har ju nästan inga fåraherdar i Sverige. Men vi vet ändå för vi har sett det på bild, vi har läst, vi har sett på TV. Vi har till och med kanske varit i Israel och sett hur de för sina jordar. Jag var FN-soldat på Cypern och jag var helt betagen när jag såg hur hedarna där förde sina jordar fram. De hade mer pli på dem än våran kapten hade på oss beväringar. Han kunde få dem att gå i linje och raka led och allt möjligt. Han bara hojtade lite. Och så, vum, så det var. Eller vuff, så det var så här. Och han hade namn på varenda en. Och det gjorde att när jag började läsa Bibeln. I början var jag så där lite tveksam. Är det bara en sagobok eller vad är det? Så kommer jag till Johannes 10. Där det står om den gode herden. Och jag kom ihåg precis vad som hände på Cypern. En fåraherde. Han kommer till oss på militärkampen eller basläget. Och det här, ett av hans få hade sprungit in på den här zonen som varken tillhörde turkarna eller grekerna, utan det var FN-zonen, status quo kallades den. Och där fick absolut ingen vistas. Inte ens ett litet får. Men det var ju så upptuggat på den turkiska sidan. Och det var så upptuggat och tatt på den grekiska sidan. Men där i den zonen, titta, det finns ju gröna grästrå där. Kan ni förstå frestelsen? Ja. Så ett av hans få ger sig in där. Och han visste mycket väl att han kan inte gå in där själv. Det kan vara minerat eller vad som helst. Så han gjorde det rätta. Han kommer till basläget. Jag står vakt vid grinden. Jag kunde inte mycket av hans språk, men vi lyckades i alla fall kommunicera och han lyckades förklara vad som hade hänt. Och jag säger till min kapten, kan vi ge honom tillåtelse att gå in där? Nej, det kan vi inte, sa han, sa kaptenen. Men du och jag kan åka ut och hämta det här fåret åt honom. Ja, så vi hoppade, jag var chaufför också, så vi hoppade in i jeepen och så gav vi oss iväg till den platsen där han berättade att fåret hade smittit in. Och mycket riktigt, där sitter det här, står det här lilla fåret och äter grästrå. Och vi stannar jeepen och börjar gå emot fåret. Vad gör fåret då? Det vänder och går åt andra hållet. Vi börjar gå lite fortare. Och då börjar fåret att gå fortare. Vi börjar kalla det här fåret för okvädningsnamn. Och då börjar fåret att till och med springa. Och rätt för det så ser vi inte fåret längre. Och där uppe på den kullen står turkarna och skrattar åt oss. Och på den kullen står grekerna och skrattar åt oss. Och vi är i full stridsutrustning och tungan hänger som en slips på oss i värmen. Här står vi med skägget i brevlådan och vet inte vad vi ska göra. Så vi bara säger att det här är omöjligt. Vi får åka tillbaka. Vi får ta med han så får han gå in. Så följer vi med. Vi åkte tillbaka och säger att vad är det för dumma får du har? Nej, jag har inga dumma får, säger han. De är mina får, de lyder mig, sa han. När vi berättade vad som hade hänt. Jag kallar på mina får och då kommer de. Så berättade han att han hade namn på varje får. Och så tyvärr så gick jag av min tjänst och men min vän tog jeepen istället och körde ut honom till den här platsen. Och min vän berättade när han kom tillbaka att när han stängde av jeepen och den här fåraherden ropade någonting obegripligt. Så ser han fåret titta upp bakom en sanddyna där. Och lyssna. Och så ser han herden. Och fåret sätter full speed. Och han hinner knappt ut utanför jeepen. Och så har fåret hoppat upp i hans famn. När jag läste det så sa jag. Gud, det här är verkligen ditt ord. Det är ingen saga. Det här är sanning. Det här är vardagslivet. Och så vill jag att det ska få vara för oss också. När vi läser Guds ord så ska det få tala till våra hjärtan. Mitt i vår vardag. Så att det rör vid våra hjärtan. Och att vi vill dela med det till våra medmänniskor. Både här i Skillingaryd. Men också runt om i hela världen. Nu har ni möjlighet här att titta på tidningar och böcker och sånt där. Jag hittade 3 böcker till hemma. Det var en del som frågade på morgonen. De tog slut. Det fanns 3 böcker till bara kvar. Som kostar 50 kronor styck. Det är alltså den här boken om 5 amerikanska missionärer. Som 1956 åkte till Ecuador. För att om möjligt försöka att nå en folkstam där som ansågs vara bland de farligaste i världen när det gäller huvudjakt och sånt här. Och mycket riktigt de möter dem när de blir mördade allihop. Där finns bilden på den lilla pojken vars pappa var pilot där de landade då på en sanddyna vid floden. Så hans pappa blev alltså dödad av de här indianerna som står där. Han återvänder och blir vän med de här indianerna. Så ni förstår, här handlar det om förlåtelse och kärlek. Och mycket Guds nåd. Och till och med kvinnorna återvänder. Och det blir väckelse i den här folkstammen. Och idag är alla de här för detta mördarna kristna.
Fantastiskt bok.
Ja, mycket fantastiskt bok. Det är något att läsa i hängmattan i sommar. Jag fattar inte vad vi har gjort av alla, men de har gått åt. Det finns fler uppe på kontoret i Stockholm, det vet jag. Men åtminstone så kan ni ta de som finns där. Och så finns det lite filmer. Det finns en om familjen Evensens som också har varit i Papua Nya Guinea och arbetat med bibelöversättning. Reisen till Papua Nya Guinea. Och det återspeglar mycket det vi har varit med om. Sen finns det en om John Wycliffe. Det var han som översatte Bibeln först från latin till engelska. Och han blev både älskad och hatad. Älskad utav folket. Hatad utav kyrkoledarna, prästerna och prelaterna. För nu kunde ju faktiskt folket själva läsa och förstå Guds ord. Inte bara lyssna till vad de många gånger svamlade om. Sen finns det en film här som handlar om familjen Engqvist. Det var Sam Gunnarsson som kom och gjorde den. Och det var en egen film så att säga. Så den tar vi 150 kronor för. De andra filmerna här kostar 100 kronor styck. Och boken kostar 50 kronor. Och sedan kan man också skriva upp sig på en lista här om man vill. Så får man Folk och Språks magasin eller tidning hem 4-5 gånger per år. Och så kan du följa med och läsa vad som händer i ut i världen när det handlar om bibelöversättning, alfabetisering och annat. Många roliga små historier att läsa i översättningens värld. Så om du skriver upp ditt namn där så kommer den hem till dig. Så då tackar jag så jättemycket för den här kvällen. Ni är ju helt otroliga. Ingen har nickat till. Hade ni gjort det, då hade jag nog, nu ska vi se här.
Passa på att nicka till lite nu.
Ja, gör det. Här ser ni. Det här är djungelmobilen. Ja, den hörs väldigt långt, kan jag lova er. Den här använder man bland annat då för att sammankalla. Om folket som är ute och jagar eller fiskar eller uppe vid odlingen, om de hör någon blåsa i den här, så hör de på tonen eller på sättet de blåser vad det handlar om, vem det är som blåser. Och är det då byhövdingen som blåser, då släpper de allt och så springer de hem, för då är det byråd. Sen kan det vara läraren kan använda den här i skolan. Det är ju en bra sätt att kalla på eleverna, för de håller inte på att kanske hoppa hopprep eller något sånt där utanför skolan. De är ute i djungeln och hänger i lianen och håller på. Så då ropar han på dem genom den här. Sen kan man höra kanske tidigt en morgon när man vaknar. Så hör man ett långt dovt ljud från den här. Kanske från andra sidan bergen. Och då vet man att nu är det någon som har dött. Men det fina då det är att när vi hör det här. Om vi hör det här i Makwakolomona som är vår by. Så släpper vi allt och så samlas vi och så säger vi till varandra allihop i byn. Nu går vi och gråter, säger vi. Och då gör man det. Helena och jag tyckte det här lät väldigt märkligt i början. Vadå gå och gråter? Man går väl inte och gråter på befallning heller. Och så gick vi kanske i 5 timmar och vi pratade om den där krokodilen och vi pratade om vildsvinen och odlingen och det där stora regnet och allt möjligt. Och så kommer vi fram till byn. Så börjar alla att gråta. Och Helena och jag kunde inte låta bli heller. Det går inte att stå emot. Det är deras sätt att göra det på. Inte som vi i Sverige. Jag menar, vi ska ju helst sitta ensamma och snyfta i ett hörn där ingen hör någonting. Men där gråter man tillsammans. Och det är bra för dem själva. Det är bra för den familjen som har förlorat någon. Man gråter tillsammans. Och det är väldigt bibliskt. Gråt med dem som gråter. Det är vi dåliga på här i Sverige. Vi vet inte vad vi ska säga. Vi vet inte vad vi ska göra. Och titta, nu kommer hon så blir änka här om veckan. Jag går den vägen istället. Vi är lite rädda för det här med döden. Vi såg en kvinna en gång. Man kan jämföra det med en 3-åring i affären som inte får godis utav mamma. Som lägger sig ner och gapar och skriker en trotsig 3-åring, vet ni. Så kan ingen änka ligga i en by när hon har förlorat sin man. Och det är ingen som går fram till henne och säger: uppför dig kvinna, är du inte vuxen eller? Hon får ligga där och gråta och sparka och skrika. Och på något sätt ge utlopp för det som gör ont i hennes hjärta. Jag var på ett äldreboende en gång. Och då pratade jag med den här kvinnan. Och sen då så säger hon rätt vad det är, Leif, sa hon. Jag önskar vi kunde göra om min mans begravning, sa hon. Va, sa jag. Jo, jag önskar vi kunde göra om min mans begravning. Vad säger du, sa jag. Och då berättade hon att hon hade blivit väldigt ledsen när hennes man hade dött. Och det är ju helt naturligt att man blir det. Eller om det är en änkeman eller vad det är. Och så hade hon väl i ett svagt ögonblick sagt till sina släktingar eller barn eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Att jag undrar om jag klarar det här. Och då hade någon sagt: ja men går du till doktorn så får du någon medicin. Så hon gick till doktorn och hon fick någon medicin. Och sen minns hon inte mer. Hon minns ingenting av begravningen. Hon minns inte ett farväl eller någonting. Då är det inte konstigt om han vill göra om begravningen. Det behöver man inte i Papua Nya Guinea, där man får ge utlopp för sin sorg. Gapa och skrika. Uppföra sig som ett barn. Men ut ska det. Och det är balsam för själen att få göra det. Så en sån här snäcka kan man använda till mycket, ska ni veta. Den får man inte plocka i havet, för de är giftiga. De har en snigel i sig som kan stinga den också. Så den ska man inte plocka. Men om den har kommit upp på stranden och har luggit där och soltakat, så kan man använda den till sin lilla djungelmobil. Tack ska ni ha.